Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej allihopa!
Hejsan!
Och mycket välkomna till avsnitt 152 av Skilsmässopodden. Det är högsommar, det är jäkligt varmt.
Svinvarmt.
Jag hade just en tvestjärt i min bikini. Sånt är inte trevligt.
Det hade jag ingen aning om. Nej, hade jag vetat det så hade jag tagit bort den.
Det var då jag skrek.
Jaha, ja. Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om utseendet. Det här är någonting som inte riktigt är okej att prata om ju, men när ens partner sunkar till sig så känns det kanske inte alltid så kul, och det kanske har betydelse. Vi ska också prata om utvecklingsskräck inom paret och 5 saker som man bör vara enig om innan man flyttar ihop. Vi har också en lyssnare som tycker att jag är för sträng. Surprise. Ja, och en annan som undrar om man kan skilja sig en andra gång, liksom. Kan man göra det? Och sen så dessutom om den här läskiga perioden när kärleken kanske flyttar från partnern till det nyfödda barnet.
Okej.
Okay. Du, här kommer frågan. Och jag höll på att säga att jag vill ha ett ärligt svar, fast jag är inte så säker på att jag vill det. Så okay. Att vi balanserar lite.
Ja.
Nej, men det handlar om utseende. Vi har fått ett lyssnarbrev som har fått mig att tänka kring utseende och sådär. Och då undrar jag, hur viktigt tycker du mitt utseende är för din, vad ska man säga, för hur attraherad du är av mig?
Ja, men det är viktigt.
Det är viktigt.
Ja, det skulle jag nog absolut säga. Alltså grejen är så här, jag tycker jag fastnade ju för dig bland annat för ditt utseende, för jag tycker att du är snygg.
Ja, säg.
Ja, nej, men ja, det är ju viktigt. Och sen så kan jag däremot inte svara på om du frågar mig idag, för det var ett tag sedan vi blev ihop. Jag tycker ju fortfarande att du är jättesnygg. Det tycker jag ju. Ja, nej, men jag vet inte vad som hade hänt om du hade liksom, vad vet jag, så här, gått upp 35 kilo eller gjort någonting så att du, jag förstår det. Ja, det är så svårt att svara på hur viktigt det är.
Jag tycker att det här är lite delikat, för jag menar, åren går. Ja. Det går ju inte åt rätt håll. Man kan säga vad man vill, att det är liksom de grå tidningarnas skärm skulle jag kunna säga om dig och så vidare. Att, alltså att man kanske sköter sig liksom inom sin ålder.
Ja.
Men generellt så tror jag att liksom ungdom och grej, att det är något attraktivt med det också.
Ja.
Så hur ska det gå när man blir liksom, förstår du vad jag menar?
Ja,
kan du fortfarande liksom attraheras av mig? Förändrar du dig så att du tycker att jo, men en sån ska jag ha, för jag är själv i den fasen? Eller hur blir det?
Så tror jag att det är. Jag tror att vi liksom växer bredvid varandra och förändrar vår syn på utseende, för jag är ju kär i dig. För du är den du är, och jag kommer liksom åldras med dig och tycker att du är lika vacker när du är 80, tror jag. Eftersom jag tycker att du är lika vacker idag som för vad det nu var. 13,
tycker du det på riktigt?
Ja, det tycker jag, absolut. Ja, jag kan inte liksom tänka, åh, vad hon var mycket snyggare när hon var 10 år yngre. Och jag vet ju också att jag hade ju aldrig, liksom, när jag var 20, tänkt att, åh, vilken, den där drygt 50-åriga skulle jag vilja vara tillsammans. Det fanns
inte
liksom.
Så,
nej, men nu är det en annan sak. Och det är på något sätt liksom den snälla delen av Guds gåva till mänskligheten, tror jag, om det nu är Guds
gåva. Ja, om det nu är så är det ju.
Ja, sen, för det är en sak att man åldras, men att man, om man skulle förändra utseendet av andra skäl, om du plötsligt skulle ha mohikanfrisyr och tatuera en säl över kinden.
I svanken,
ja. Nej, men så här, förstår du, om du eller jag vet inte, att du på något sätt skulle förändra ditt utseende ganska markant, då blir det ju en annan sak. Då har ju inte det med åldrande att göra, då är det något annat.
Mm. Ska vi lyssna till ett lyssnarbrev som tar upp det här? Som
absolut. Mm. Ja.
Hon skriver så här: jag vill ta upp en sak fastän det inte är politiskt korrekt. Den kvinna som skriver, ja. 50 plus är hon. Man ska ju älska sin partner för den är. Se till egenskaper och inre kvaliteter. Men för min del spelar min mans utseende stor roll. Jag menar att det inte är okej att sluta bry sig om sitt utseende bara för att man bestämt sig för varandra. När jag träffade min man var han oerhört snygg. Idag, 18 år senare, är han nära på fet, går omkring i slafsiga kläder, äter och dricker utan stopp och sätter sin bekvämlighet i stunden före det mesta. Jag har försökt peppa honom till bättre vanor, men det är en svår sak att ta upp. Det blir väldigt personligt att klaga på någons utseende. Självklart gör det här att han är mindre attraktiv för mig, och jag tror att många skulle vinna på att förstå att utseendet faktiskt spelar roll. Självklart dras min blick till andra som känns mer aptitliga, och jag anser att det till stor del är min mans eget fel. Jag vill bara påpeka det här, politiskt korrekt eller inte, och höra vad ni tycker om ens ansvar att hålla sig attraktiv i ett par.
Mm. Alltså, ja, det var många olika saker där. Men jag vill bara först säga en sak som jag ändå tror på. Att liksom utseende och skönhet är inte, det är inte enhetligt. Det finns inte en sorts skönhet.
Nej,
det finns
inte ett
utseende som alla ska gå igång på.
Nej.
Utan det är inte så att man måste vara smal och smärt. Eller det ena eller andra. Jag vill bara ha sagt det först.
Oh.
Men i det här fallet så är det ju... Alltså det hon säger är ju att både att han har liksom, hans utseende har förändrats, han har gått upp i vikt, men han är också lat och gör ingenting åt det. Så det är liksom, det är en egenskap som hänger ihop
sig. Han kanske inte ens är lat, utan han bryr sig inte ens om att tycka att han ska något. Går omkring i slafsiga kläder, äter och dricker utan stopp.
Ja.
Liksom.
Ja. Men för det, om man liksom... många gånger så går utseendet hand i hand med hur man sköter sig också. Inte alltid, men många gånger så är det ändå så. Som hon säger, att han har gett upp, han struntar i det. Han tar mig för givet kanske. Eller han liksom,
men det är det jag tror att väldigt, väldigt många gör.
Ja.
Att när man, hon antyder att bara för att man då har bestämt att nu ska vi vara ihop.
Precis.
Så tror man att nu är det här klart. Mm. Nu måste jag inte vara snygg längre.
Ja.
Eller nu
och
måste
det
jag inte
tycker jag är fel. Det tycker jag är ett misstag som han gör. Att tro att det är på det sättet.
Ja.
Och alla gör som tror att men nu är vi ihop. Nu behöver jag inte bry mig. För det är ändå... Jag tycker att man... Liksom man, jag tycker att man ska på något sätt inte ta varandra för givet och tänka att om hon ska fortsätta vara kär i mig, hon ska fortsätta uppskatta mig och tycka om mig och liksom gilla det hon har omkring sig, då måste jag både vara lika härlig och skön och förmodligen också tänka på hur jag ser ut. Liksom. Att jag är attraktiv för den här personen, fortsätter att vara det.
Mm.
Jag tror att det är viktigt.
Här tror jag att det inträder, om man nu bara får lämna det här ett tag,
här
tror jag att det inträder egentligen ett tankefel. För jag tror att många tänker att detta att vi nu har gift oss eller att vi nu har bestämt att vi ska vara ihop, det ersätter allt annat. Att då är det bestämt. Nu kan ingenting hända, för nu har vi bestämt det här, så nu kan jag slappna av. Jag behöver inte anstränga mig och så vidare. Medan i själva verket så kanske man behöver det. Jag själv är ju inte bäst i världen på att anstränga mig. För jag tycker att det är ganska... En del har ju lätt för att anstränga sig. Jag tycker att det är ganska ansträngande att anstränga mig.
Ja, det är det.
Men jag fattar den där grejen, för jag tycker också att det har jättestor betydelse faktiskt.
Ja. Nej, men jag tycker att det finns två skäl. Det ena är naturligtvis för den parten man har, att det ska vara en utmaning. Det måste finnas någonting och liksom hela tiden
Man ska kämpa lite för
varandra.
Ja,
man ska kämpa lite och man måste också få tillbaka uppskattningen, liksom bekräftelsen, och det måste man anstränga sig för att få. Men sen är det för en egen skull också, att jag vill ju liksom jag vill se bra ut. Jag vill må bra och se bra ut. Det vill jag, ja. Oavsett om det är för din skull eller för min egen skull.
Han kanske tycker att det är så skönt att äta och dricka hejlöst. Vem skulle inte tycka det egentligen? Liksom? Ja. Vad skönt. Men det är därför bland annat jag av princip inte vill gifta mig till exempel. Just för att man inte ska förledas och tro att någonting är bestående. För det är inte bestående.
Absolut.
Det är ungefär som att... Nej, det är ingenting som är bestående. De banden går att upplösa i ett nafs den dag någon önskar. Liksom.
Absolut.
Så man ska inte tro. Det är därför jag tycker liksom att äktenskapet är liksom på så vis en... Lite grann... man kan lura sig själv med det. Till att tro att men nu är jag i hamn. Nu behöver jag inte anstränga mig mer. Jag har jagat och letat efter rätt. Nu är det klart.
Ja, jag tycker att det är inte bara äktenskapet, utan att bli ihop, att man får den man vill ha, att man tänker då så här, ja men då så, då var det klart. Precis. För det, jag tycker varje dag, varje sekund så finns det en slags fråga, vill du ha mig fortfarande?
Ja, det är ju jobbigt. Men ja, det är men korrekt. Det är
och sen kan jag tycka så här, visst, du anstränger dig väl ganska mycket för att, liksom, även om det inte är för min skull. Du köper kläder, du sminkar dig, du fixar håret och du går och klipper dig. Och du kan ju inte säga att du inte månar om ditt utseende.
För nej, precis. Nej, men det är väl lite som du säger, att det är inte för din skull. För när jag är hemma så vill jag ju slappna av.
Ja.
Och det är ju där, när vi slappnar av, som vi är tillsammans. Jag tycker inte att du får del av den härligaste delen av mig.
Nej, det kan vi prata om.
Du ser vad känsligt det är.
Nej, jag tycker inte det. För jag tycker att det finns med också någonstans. Att det, om man kan varva det, att vara helt... Ja, jag orkar inte. Jag går omkring i mina pyjamasbyxor. Eller vad, att man har tillåtelse att göra det ibland också. Det måste man ju få. För det är ju olidligt om man hela tiden... Jag menar verkligen inte varje sekund. Jag tar tillbaka det jag sa.
Ja.
Men att det finns med... Liksom, båda de här sidorna kan få finnas med ett förhållande. Bör finnas med ett förhållande. Ska.
Ibland drar jag faktiskt på lite eyeliner innan vi ska äta middag. När det är fredag, fastnade bara du och jag.
Mm, tycker jag. Det tycker
så
jag
att du ska se att jag har
ögon. Ja, jag kan också sätta på mig en skjorta ibland. För att jag tycker att
det märker jag då. Mm. Nå, jag tycker ändå så här... Jag tycker att det här är också en diskussion som ska föras. För jag tar det här ett tag vidare. Jag är glad för hennes brev. Ta det här ett steg vidare. För att med åldern så handlar ju det här också lite grann... Det går ju hand i hand med att... Åtminstone det här med äta, dricka och vikt går hand i hand med hälsan.
Ja, exakt.
Där slår det ju också så. För det blir verkligen inte ens egen angelägenhet om man drar på sig liksom välfärdssjukdomar som vi gör nu för tiden då. Det kommer ju den andra att bli indragen i värsta fall liksom få lov att begränsa sitt eget liv. Nej, vi kan inte göra sådana där utflykter för hen orkar inte eller till och med bli lite vårdande i förhållandet.
Ja, men inte minst för ens egen skull. Liksom. Det, jag menar, den där hälsoaspekten, den är ju viktig för att man ska må bra generellt.
Ja.
Liksom. Det är ju inte bara i förhållande att man ska bli älskad eller att någon ska slippa ta hand om. Men du vill ju må bra. Ju mer du sköter om dig, desto bättre mår du.
Ja.
Och varje liksom, steg, så här, börjar du gå upp i vikt och börjar du tappa, då blir det svårare och svårare att komma tillbaka.
Ja, och min poäng är också på något vis att om man nu tar den här icke-politiska ståndpunkten, både när det gäller utseende och det som sen slår mot hälsa, det blir inte riktigt ens egen angelägenhet om man lever i en tvåsamhet eller i en familj.
Ja,
så att det hänger ihop. Så tack för det här brevet tycker jag. Stort tack. Du, en kort fråga till dig. När dina barn kom, kunde du känna att du flyttade din kärlek från din partner till barnen?
Ja.
Du kände det?
Absolut.
Säg hur.
Alltså flyttade är ju liksom, jag vet inte om de flyttade, men de tog ju så väldigt stor plats. Den kärleken som de fick och den, så här, det var ju på ett sätt mycket större.
Ja.
Och det var någonting annat också. Mm. Och den kanske tog mer utrymme i mitt liv, det tror jag verkligen, absolut.
Ja.
Det tror jag.
För jag skulle kunna... Ja, jag tycker också att det var så.
Ja.
Och ibland var det nästan som att det stod emot vartannat också.
Ja.
Att jag fick lov att typ välja. Och då blev det som att barnen fick kärleken.
Mm.
Undrar om det måste vara så, eller om det var något fel, höll jag på att säga. Alltså varför... Vi hade varit ihop ganska länge när vi fick barn. Vi hade varit ihop i 7 år. Jag vet inte om det är länge, men så var det i alla fall. Och... Det kanske är en annan sak. Om man är tidig och sjukt förälskad när man får barn. Att det liksom blir vi och vårt kärleksbarn.
Ja.
Men här blev det mer så här, ja, nu är vi etablerade. Ja. De starka känslorna flyttas till barnen.
Ja. Men vad tyckte du, alltså så här, kände du ett krav från din partner? Eller kände du liksom att han kände sig sidosatt? Förstår du?
Nej, jag kände inte det. Eller ja, men det kanske händer.
Ja, ja.
Men jag tyckte nästan att det blev som en... Alltså, eftersom tiden... Eller jag mådde dåligt när jag fick barn. Det gjorde jag. Jag fick inte sova någonting. Jag fick inte sova. Jag behövde hjälp med allting. Vi bodde ganska kravligt i någon andrahandslägenhet. Och ingen hiss. Och jag kände mig väldigt isolerad. Så det som hände egentligen... Och jag gick all in liksom på min son och han ville äta precis hela tiden och sov inte och hade kolik och hela köret. Så det blev liksom som att den som kunde hjälpa mig, det var min dåvarande man.
Mm.
Han kunde hjälpa mig att få sova genom att ta barnet, men han jobbade ju. Så i praktiken så var det så att jag nog var arg och besviken på honom.
Okay,
det var så känslorna utvecklades. Jag blev arg och besviken på honom för att han på något vis inte hade fått barn på samma vis som jag. För han gick ut i jobbet och han gjorde väl vad han måste.
Ja.
Men den här förståelsen över hur egentligen nästan sjuk i huvudet jag blev av att ha liksom, av att inte få sova och så vidare. Det blev en motsättning som var väldigt, väldigt tidig. Och han blev jättefrustrerad. För han kände ju att han inte räckte till. Vilket han inte gjorde. Jag räckte heller inte till. Nej. Ingen räckte till.
Nej, men jag tänker på just det här med kärlek. Som du säger, kände du att kärleken flyttades?
Jag tänkte nog inte i termer av kärlek. Men jag kan se det i efterhand. Att det nog faktiskt var lite så.
Ja.
Då blev det jag och barnen... På något vis kanske mot honom. För att jag behövde honom mer än vad jag fick. Liksom, eller någonting. Jag vet inte.
Ja, nej, men det är så många olika saker. Det ena är ju... Liksom, det låter så på dig som att det där som var kärlek förut byttes nästan mot ilska. Eller någonting, att du blev irriterad.
Kanske så.
Ja. Och det kanske är skillnad för mig. För jag var ju inte hemma och ammade.
Nej.
Utan jag gick till jobbet också. Nej, inte så mycket. Jag var faktiskt hemma ganska mycket första året också. Men däremot så tror jag att... Den där kärleksbetygelsen och det som var det vi hade tillsammans, det var ju nästan bortblåst.
Det försvinner jag lätt.
Och ersattes av gullegull och väldigt mycket att handla om också eftersom det var stökigt och
allt fysiskt
och rörigt,
liksom. Blir det med barnen, som du säger. Man har ofta ett barn på kroppen. Liksom, ja.
Och sen så det fysiska vi hade, det var mer så här, men det måste ske någonstans också. Liksom. Men det var inte... Det kom inte lika spontant och lika, ja det var verkligen, ja, det mycket flyttades till barnet, så är det ju. Och det tror jag också är ett skäl till att det är svårt. Irritationer kan uppstå bara av det, om du förstår.
Ja,
att jag får
precis,
ingen bekräftelse
det är en sån, omställning. Ja.
Ja.
Ja, helt sant. Ja. Det är ju här, om man nu ska ge ett konstruktivt tips i det här läget, det är ju att varje dag säga någonting positivt och vänligt till sin partner. Det kan ha lika stor effekt, sägs det, som familjerådgivning. Alltså att man inte glömmer det. Men det är nästan det sista man tänker på, för man är bara förbannad på varför har du inte burit ut de där grejerna? Varför har du inte köpt mjölk? Varför har du inte bladdor?
Absolut, det kan ju vara en bra grej att bara förstå mekanismerna och därför kunna övervinna det här och säga vad snygg du är idag, eller vad gott det var med mat.
Precis.
Jag vet inte, men någonting som är personligt, en kärleksbetygelse.
Ja.
Det är absolut.
Ja. Ja, men det är bra. Tack. Ja. Tack du.
Tack.
Vi tar en läsare eller en lyssnare som är upprörd här.
Ja.
Hon skriver så här. Sitter här vid mitt enkla köksbord och lyssnar till er senaste podcast. Vid ett tillfälle säger Marit något om ett ex som beter sig illa. Kan man inte förstå eller ha förståelse för hur någon beter sig efter att ha blivit lämnad? Man genomgår väl en stor livskris när en familj med barn och så splittras genom en skilsmässa eller separation. Väldigt inskränkt och lite förståelse hur vi människor fungerar när vi blir sårade och lämnade, säger hon.
Ja.
Ja, precis. Nu minns jag faktiskt inte exakt vad det var vi kommenterade om ex som beter sig illa. Men om jag ska gissa vad jag menade så var det ju så att vissa ex, det är ju det egentligen som hela skilsmässopodden vill ändra på, så att säga. Att när man skiljer sig så har vi en tradition av att det är okej att bete oss hur som helst. Man hamnar i krig, man hamnar i det här, och det som då händer det är att det här ju går ut över barnen som... mår dåligt när föräldrar inte kan hålla sams. Sen är det en annan sak. Sen kan jag verkligen förstå att det är så man gör. Jag kan också förstå att vissa är sämre rustade att liksom stanna kvar i sitt huvud och inte agera på känslor och så vidare. Allt det där kan jag förstå. Men däremot så måste jag ju också kunna få prata om ex som beter sig illa, så att säga. Det är, jag vet inte vad man ska säga. Jag förstår din poäng, du som har skrivit det här. Samtidigt så är hela poddens... det här kanske inte är en podd som bejakar just det här ös ut skit nej, över din, nej, ditt ex. Det kanske, jag vet att det finns många forum på nätet till exempel. Nu är ju vi, både du och jag, sådana som har lämnat. Det kanske är därför vi ens står ut med att prata om separationen, för att den liksom, den har landat i oss på ett annat sätt. Men jag vet att det finns forum på nätet där det är mer så här, jag hatar mitt ex, nu har hen gjort si och nu har hen gjort så. Och det är ju också en fas man går igenom.
Ja.
Så är det ju rimligen. Den som har lämnat kanske gick igenom den för separationen.
Mm. Ja, nej men jag tror också att det är det där... Det du säger, så här, förståelse, absolut. Jag har verkligen förståelse för att människor blir fruktansvärt förbannade och hatar och beter sig jävligt illa. Men jag tror att alla, även de som gör det, måste kunna skriva under på att det är inte acceptabelt. Det är inte okej, okay, det gör inte saken bättre.
Nej, framförallt, det gör inte saken bättre.
Nej, och det, om man tänker efter liksom, i förlängningen, så är det så här, ja, men vad är det du vill uppnå med det här? Är det för dina barns skull som du gör det? Nej, det kan det inte vara. Är det för att du ska få ett bättre förhållande till text? Nej, det kan det knappast heller vara. Är det för att du tänker på framtiden? Nej, utan det är för att du är jävligt förbannad. Och det har du all rätt att vara. Och det har full förståelse för det. Men försök att hitta. Och det är så här, jag kan förstå att man gör det också. Att man skäller och skriker och bråkar inför barnen också. Men jag skulle vilja ägna tid, och jag vill att den här podden ska vara till för att få människor att få hjälp och säga så här, det kanske finns andra sätt att uttrycka det. Det kanske finns någon annanstans att ta vägen med det. Det kanske hjälper dig att inte uppleva de här känslorna och få den här ilskan om du förstår mer och tänker liksom i ett bredare perspektiv. Det är bara det jag vill säga. Sen är jag full förståelse för det. Jag kan förlåta. Jag kan liksom säga, jag fattar att du gjorde det, och det är liksom begripligt, men man får inte det.
Nej, helst ska man inte. Alltså, allt det där håller jag med om. För jag menar så här, när man har varit jävligt taskig mot någon, nu är den som är lämnad, tycker ju att den som har lämnat den är jävligt taskig.
Ja, ja.
Men liksom, man kan ju bara ta ansvar för sina egna handlingar, inte för den andras. När man är jävligt taskig mot någon, då är det relevanta att efteråt be om ursäkt för att man var taskig. Ja. Och det är ju också ett sätt att hantera de här känslorna. Om man nu får ut något fruktansvärt och sa jättesårande saker, så kan man ju, man kan faktiskt be om ursäkt. Jag är ledsen att jag tog i så väldigt. Jag är ledsen att det var inte konstruktivt av mig. Och då kan man tycka, vad fan ska jag vara konstruktiv för? Han har lämnat mig, han är ett asshole. Ja, där går ju gränsen för vad man själv kan påverka, så att säga.
Ja, visst tror jag. Ja.
Så att det är ju både och. Känslorna finns där. Känslorna ska ut på ett eller annat sätt. Men man själv kan jobba med att ta ansvar för att göra det på ett så bra sätt som möjligt.
Absolut.
För barnens skull. Ja. Och det är därför.
Ja visst, och jag tycker också så här, jag menar, det finns ex som är, eller det finns liksom då personer som lämnar en person som är riktiga assvin,
ja,
elaka och dumma
verkligen.
På alla sätt.
Ja.
Och det kan jag också hålla med om. Det kan jag också skriva under på. Så, ja. Du har rätt, han eller hon är ett jävla svin som har lämnat dig, betedde sig jätteill och alltihopa.
Gjorde det på ett jättefult sätt.
Och det behöver du gå igenom och ta hand om. Men det finns ingenting, det gör inte saken bättre att du lever ut det på det sättet.
Nej, inte, ja, man måste leva ut det. På något sätt. Men liksom man får välja hur lever jag ut det här. Och där kan ju sådana här forum till exempel,
ja,
där man
absolut.
Bara skriver av sig eländet. Och nu vet inte jag om den här lyssnaren blev ännu mer arg efter det vi sa nu. Det är mycket möjligt, men det är i alla fall så vi ser det.
Ja.
Och vi förstår dig, håller kanske inte med om allt bara.
Nej.
Ja. Du, vi ska prata om det här med att flytta ihop. Alltså inte att du och jag ska flytta ihop. Men för många är ju det liksom ett naturligt steg. När man har varit ett par, att man vill slå ihop sina bopålar, som det heter. Och då läste jag en artikel som jag ändå tycker, jag läste den i Hälsoliv i Expressen.
Ja.
Psykologen Maria Farm, hon listar, för hon träffar ju folk med problem då.
Ja.
Och, Hon tar nu upp saker här, 5 grejer som man bör vara ense om innan man flyttar ihop. För att se om man ens ska flytta ihop. Liksom. Mm. Nu säger jag de här 5 sakerna som hon listar. Så får vi se vad du tycker.
Ja. Det kanske kommer 5 nya. Eller 12.
Ja, det kan hända. Ja. En sak som hon menar att man ska ha pratat om, det är faktiskt hushållsarbete.
Ja.
För där ser hon att det här är ett jättevanligt problem. Om man inte liksom är beredd att dela lika, så ska man ändå ha kommit fram till en fördelning av vardagssysslorna som känns okej för båda två. För, just för att det här annars är en jättevanlig konflikt och orsak då kanske till också att man behöver separera. Så att det är en sak. Och kan man inte enas här, då är det en varningsklocka, menar hon.
Får jag lägga till en sak
där? Ja, du får lägga till.
Och det är att man inte bara ska prata om liksom tidsfördelning och uppgiftsfördelning, utan vad man också menar med ordning och reda.
Precis. Mm. Hur fint ska det vara?
Exakt.
Och så här.
Ja, hur god ska maten vara?
Och annars så är det liksom så, ja men det är riktigt, Magna, det är verkligen så. Är det okej liksom att den som lagar mat, kan den laga skräpmat
hela tiden?
Eller, och den andra får stå för näringsintaget.
Ja, men det gör jag en gång i veckan.
Nej,
eller
precis.
Dag, eller,
Så att om man inte kan enas här i förväg, så är det en varningsklocka, menar hon.
Mm.
Nästa sak, det är också att vara i förväg vara tydlig med vad som är viktigt för en i livet. Alltså de sådana här stora saker som barn och familj. Vill man kanske bo på landet eller vill man absolut bo i stan? Sådana här avgörande saker för ens egen liksom, livskvalitet.
Alltså, att tänker man framtid, hur ser man på framtiden?
Ja, precis. Ja. För, så att man inte ger sig in i ett förhållande och sen bara är besviken. Liksom,
Jag hade velat.
Och hon nämner också framförallt att om man som kvinna är i en viss ålder och känner att barn och graviditet är en jätteviktig sak, så kan det där också vara hemskt viktigt. Att det kan kännas awkward att ta upp tidigt kanske, men det är ändå viktigt. Att inte investera i någonting som båda sen egentligen borde ha förstått att det här kan inte bli bra, för att vi vill för olika.
Ja, klokt.
Ja. Och sen en tredje sak. Det har jag tänkt på med oss, men jag vet inte om vi har tur här kanske. Men just det här med det sociala livet. Alltså, att hur vill man att det ska se ut med vänskap? Vill båda två ungefär träffa vänner lika ofta? Eller vill en aldrig? Jag tänker på min exman till exempel. Han tyckte nog att det var jobbigt, för jag ville hela tiden att det skulle hända saker.
Ja.
Kanske för att går man hemma med barn, så vill man gärna att man ska dra hem någon ny tanke in i hemmet. Ja. Liksom. Att ha helt olika sociala liv, det kan bli en svårighet med den här psykologen.
Jag tror också att jag vet inte om det står där, men det är ju å ena sidan liksom det gemensamma sociala livet som man behöver diskutera igenom. Så här, hur mycket, vilka ska vi umgås med? Hur ska vi umgås med dem? Ska vi ha middag varje vecka, eller räcker det med en gång om året och så vidare? Men sen också det egna sociala livet. Ja. Alltså, hur ska jag träffa mina vänner och väninnor? Och,
liksom... Kommer det att kännas okej för dig att jag är ute och träffar dem ett par gånger i veckan? Så om man inte är överens, så kan man åtminstone ha en plan för hur man ska lösa det liksom, var och en.
Ja, absolut. Jag tror också att man kan liksom hitta vägar fram, även om man har olika ingångar i det. Men man behöver prata om det och förklara. Liksom.
Ja.
Mm.
Det jobbiga med sånt här är att man kan ändra sig med åren. Ja, det är det
absolut
som händer.
Jo, men jag tänkte på det också i den förra punkten, att så här, hur vill man ha framtiden, vill man ha barn och bo och så vidare. Så här, det är ju faktiskt så att man kan säga, nej, just nu vill jag inte ha barn och jag vill helst bo in i stan. Men jag känner nog att om ett par år kommer jag kanske kunna ändra på det.
För men då ingår ju det i långsiktiga planen. Men det jobbiga med, tycker jag, är att ofta vet man ju själv inte vilket håll man ska
gå. Nej, absolut. Nej.
Och det är ju det som kanske då blir att växa isär.
Ja.
Att det vi hade var gemensamt, men sen har du ändrat det åt ett håll och jag åt ett annat. Liksom.
Mm. Men jag tror det här lite grann också på det sättet att ingenting är fastslaget för evigt, inte ens förhållandets varaktighet.
Nej.
Och det behöver inte vara så att man växer isär, det kan ju vara så att man växer ihop och säger, vet du vad, jag har tänkt på att vi borde flytta till landet. Ja, vad kul, det har jag också tänkt på.
Ja.
Att man faktiskt, om man håller den här dialogen igång om hur man har och vart man är på väg och så, då har man ju liksom större chans att förstå och begripa och kanske vilja följa med eller säga stopp i tid.
Ja. Okej, här kommer en fjärde som hon tar upp, vilket jag tycker var spännande att hon gjorde, för det är en viktig sak för mig också. Enligt henne så är alkohol en problematik som ofta kommer fram efter ett par år tillsammans.
Mm.
För att som nykär så kanske man festar, man tänker inte på det här. Det är liksom någonting som man inte märker direkt i en ny relation, menar hon. Och att det är vanligt att man kanske unnar sig mer alkohol när man är yngre och inte har barn. Men när man då får barn och vanorna kanske eskalerar, då blir det här ett problem för förhållandet, märker hon.
Ja. Men hur ska man prata om det då?
Nej, men man kanske, jag, om jag vore yngre och klok så skulle jag kanske liksom, jag skulle kanske vara mer observant på min blivande partners alkoholvanor trots allt.
Jo, jag, nej, men absolut, det förstår
jag. Och jag skulle kanske också säga att för mig är det inte okej att dricka. Jag trivs inte med alkohol i vardagen. Hur är det för dig? Ja, mm. Hur vill du liksom hantera det? Mm. Sådana här saker. Mm.
Ja, ja, absolut.
Om man säger, om man då får svaret att nej, men jag brukar ta mig ett par tre goggar efter jobbet varje dag för att slappna av, det tycker jag är mysigt. Då ska man kanske, då ska man liksom höra det och förstå att ja, men då är det man kommer att få. Och om någon dricker, det är ju sällan folk drar ner med åren på sin alkoholkonsumtion, utan den ökar ju faktiskt snarare.
Ja.
Skulle jag, åtminstone de som är intresserade av alkohol, den ökar ju liksom.
Ja.
Ja, då kommer den femte och sista punkten som hon tycker att man ska ta upp. Och det kanske är, det är då menar hon att hur man bråkar. Alltså vad att bråka är normalt menar hon, men det är viktigt att visa respekt för sin partner även i ett gräl. Och om man då har väldigt olika gränser för vad man kan säga till varandra i ett gräl, där har ju du och jag olika faktiskt. Så kan det skapa problem. Liksom. Det blir väldigt stort för den ena, det som är ett vardagsuttryck i ett gräl. Ja. Liksom.
Det där tror jag är svårt bara, därför att det är först när man hamnar i situationen som man märker hur det faktiskt är.
Ja, verkligen.
Eftersom...
Alltså man säger ju inte, jag hatar dig. Jag kommer att säga att jag hatar dig när vi grälar. Alltså
nej, nu säger sig när vi kommer aldrig gräla. Nej, men jag tycker att det, däremot så tror jag att det är viktigt att man, när grälen uppstår, resonerar om det. Men det är klart, det är svårt att göra innan, svårt att veta innan man har flyttat ihop. För det kanske är då man börjar gräla.
Ja, men precis. Ja. Hon säger så här, jag tror att en viktig sak att fundera på är om du och din partner har förståelse för varandras perspektiv och känslor i olika diskussioner. Något som jag upplevt hos mina klienter är att förhållandet till slut inte fungerar om det alltid är en av parterna som alltid måste kompromissa.
Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Samtidigt säger det väl också... Ja, det där är ju det.
Man kan,
jag tycker det är svårt även
när
man har varit ett förhållande länge att resonera om hur man grälar.
Ja.
Det är både tråkigt och kanske nödvändigt. Men
jag vill ju samtidigt säga att det finns ju de också som under grälets, i skydd av grälet så att säga, så tillåter de sig att släppa alla spärrar,
visst,
blir hotfulla, låter inte någon lämna rummet, alltså det är ju en slags våld egentligen, för som våld räknar man ju liksom att hota någon eller att hindra någon från att lämna ett rum och så vidare. Men det är också svårt att föreställa sig innan det har hänt.
Ja, nej, och man kanske inte heller riktigt vet hur man reagerar i alla situationer.
Nej, precis. Det är liksom... En person kan trigga en fruktansvärt, en annan triggar inte på samma
precis.
Sätt. Men det är alltid ens eget ansvar hur man beter sig i ett gräl. Återigen faktiskt. Sen
absolut.
Går det att förstå för att man har olika bagage. Men då kanske man inte passar ihop.
Nej.
Helt enkelt.
Nej. Du och jag har blivit ganska bra på att gräla, tycker jag.
Ja, men här en dag tog ju du upp en jobbig sak. Det tyckte jag var fantastiskt. Men du kan också se kanske då att det går bra.
Ja,
att det blir bättre efteråt.
Absolut.
Det är ju det en konflikt är i min värld.
Ja.
Det är någonting som ska bli bättre efteråt.
Ja, absolut. Jo. Nej, men du behöver inte lära mig det. Det kan jag.
det där gick det nära för nära.
Hopp, nästa ämne. Nu ska vi se.
Ja.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men jag menar, det är ju, ibland vet man inte riktigt var ett gräl börjar och vad som är ett gräl heller. Är det här ett samtal eller är det ett gräl eller är det en konflikt eller vad är det liksom? Mm. Ja, vi lämnar det där i alla fall.
Ja, det gör vi faktiskt.
Sen har jag har ett mejl som vi har fått. Mm. Som det är två frågor i det, men det, ja, vi tar en i taget sen.
Yes.
Det är en kvinna som är 41 som har 4 barn i 2 olika omgångar, som är 2 olika män. Den första då för drygt 10 år sedan, de hade varit tillsammans ganska länge, men det utvecklades mer till en vänskapsrelation och blev lite så här, ja, de skilde sig helt enkelt. Och barnen växelbor och så inleder hon en ny relation som är väldigt passionerad och stark och så där. Och de får också 2 barn och det är fantastiskt. Nu har de varit tillsammans i 10 år, den här nya.
Mm.
Och då, de har det bra när de har det bra, men det är inte alltid så bra. Han har liksom problem från barndomen, han har höga prestationskrav och han blir sur och tvär, och inte minst på hennes barn, alltså även de tidigare barnen.
Ja.
Dessutom säger hon är han lite för förtjust i flaskan.
Jo.
Mm, och det här, då har hon gått i familjeterapi för 1,5 år sedan, för att hon märkte att han började ta kontakt med andra kvinnor. Och det är klart att hon upplever som väldigt jobbigt. Han har dock fattat det här, säger han, och börjat gå i egen terapi och tycker att han förändrar sig och gör någonting av det här.
Mm.
Och då skriver hon så här, hon har kämpat och hon mår lite bättre nu efter allt det här. Men jag, så skriver hon så här, jag har dock fortsatt svårt med tilliten och nu undrar jag hur lång tid jag ska ge det för att den ska komma tillbaka. Han har liksom insett den skada han har orsakat mig och ändrat beteende. Men jag vet inte om det är ett väl genomtänkt spel från hans sida för att ha mig kvar. Han vill verkligen inte förlora mig. Eller om han faktiskt ångrat sig på allvar och att han lärt sig något. Jag känner mig på något sätt manipulerad och jag tassar en hel del på tå för att inte väcka irritation. Och håller oftare än vad jag själv vill på och försöker att läsa av hans sinnesstämning.
Aha.
Det är den ena frågan.
Vad var frågan där?
Jo, att hur, han vet inte om hon ska lita på honom.
Nej,
är det så att han liksom spelar ett spel bara för att ha henne kvar?
Ja,
men att det där kommer att komma tillbaka i alla fall. Liksom.
Ska vi svara på den först då?
Ja,
nej, eller ska vi...
Ja.
Precis. Nej, det där kan man inte veta. Jag är väl lite lagd åt hållet att tänka mig att... låt säga att det här spelet där han är trevlig, det har pågått i någon månad.
Ja.
Eller? Nu bara gissar jag. Nu bara gissar jag. Låt säga att det har gjort det.
Ja.
Alltså, det kan inte väga tyngre än de år hon har sett tidigare. Så
nej,
tänker jag. För att det är egentligen bara över tid... sånt som jag pratade om förut, jag kan banta en månad, jag kan liksom sköta mig en månad mot min personlighet liksom.
Ja.
Men ja, det där kan hon få vänta länge på,
ja,
innan hon får se sanningen liksom.
Ja, nej, men jag tycker också att jag tror att det handlar om tillit då, som hon säger, att så kan jag lita på att han verkligen har fattat och kommer att bättra sig.
Ja, också hennes lust, vill hon ha honom fortfarande?
Ja, precis.
Ja.
Det jag tänkte säga, att det är ju en sak att ja, han kanske bättrar sig, men det kanske inte spelar någon roll för att det är för sent. Hon har tappat lusten, hon har liksom tappat hoppet om det. Och då spelar det ingen roll om han blir bättre eller inte, utan det är liksom hennes känsla för det. Sen kan man ju möjligtvis säga så här, okej, du kanske inte behöver känslan, du kanske kan vänta ett tag och så kommer den tillbaka, men det är liksom inte riktigt, ja, men i så fall ska jag tycka så här, sätt en gräns,
ja,
inte för att han ska bevisa sig, utan för att du ska få tillbaka din känsla.
Ja, så tänker jag också, hon skulle kunna sätta en tyst deadline för sig själv.
Ja.
Sätt x antal månader,
ja,
för att inte det här ska bli ett evighetsväntande.
Nej.
På att se någonting.
Och jag menar, och återigen, jag säger så här då, det är inte för att du ska se om han bättrar sig, utan det är för att du ska se om du får tillbaka din tillit och din känsla för honom.
Precis.
För det är det som är avgörande, inte om han bättrar sig eller inte. Det vet
nej, och jag
inte.
Skulle
kommer
vilja betona det här med också att det är lite konstigt det här, men det är ju lite som att saker kan fila bort kärlek.
Ja,
låt säga att han nu skulle bli jättebra igen.
Ja.
Det kan vara så att liksom händelser och saker har gnagt bort kärleken ändå.
Ja.
Så det här är liksom inte riktigt matematik, och jag förstår egentligen själv inte vad det här handlar om. Men vissa saker kanske undergräver ett förhållande så pass mycket så att man inte kan räkna med att bara för att man sen beter sig som
nej,
man gjorde
vet.
Tidigare
nej.
När allting var bra. Det är inte samma sak.
Nej.
Man kanske inte kan eller vill eller ens ska bygga upp tillit till någon som en gång har gjort en så illa. Det kanske är en överlevnadsgrej. Ja. Jag kanske inte ska bygga upp tilliten. Han har visat att så här kan han göra. Då kan han kanske göra det igen. Ja. Alltså det är mer delikat än att börja förändra sitt beteende. För kärleken bygger ju på känslor från början. De kan man uppenbarligen också ta bort liksom, händelser. Nej, det är inte matematik. Man behöver inte känna sig dum. För att ja, men nu har han ju bättrat sig. Nej. Det betyder inte att man är tvungen att känna det man kände förut. Och det kan vara så att ja, men kärleken tog stryk av det där.
Precis, och det är inte byteshandel heller. Liksom så här, nu har jag gjort det, du skulle dö. Så det, jag kan tycka så här, ja, men om du bara tappar tilliten så kan det vara skäl nog att lämna det där förhållandet. Men då kommer nästa fråga som ju hör till den här tidigare frågan. Hon skriver så här. Jag lockas av tanken på att leva själv och utforska det livet som det skulle innebära. Men hejdas mycket med tanke på att jag i så fall skulle separera under småbarnsåren en andra gång.
Mm.
Vad skulle det göra mig till för människa? Vad skulle jag sända för signaler till mina barn? I er podd pratar ni mycket om att våga göra det en grunna på. Men hur är det när man överväger att lämna en andra gång? Och dessutom, tänk om man faktiskt förändras. Tänk om man är den där fina mannen på riktigt nu. Det känns i så fall väldigt snöpligt. För jag har investerat mycket i detta förhållande. Ska en annan kvinna njuta frukterna i mitt ställe?
Jo du.
Det är intressant.
Det är intressant. Mm. Men man kan inte ha kakan. Nu ska prata som en riktig tant. Ja. Men man kan inte både ha kakan och äta den. För det blir inte bra. Det går inte. Fast okay. Jag brukar själv ofta sikta på det just. Och ibland går det faktiskt.
Ja.
Men jag skulle vilja säga. Det var olika saker här. Jo men. Mm. Alltså för mig, när någon säger att någon är nyfiken på att leva ensam och så, för mig är det som ljuv musik, så jag har liksom en liten lätt slagsida åt det där.
Ja.
För jag förstår det så väldigt, väldigt väl.
Ja.
Och sen så var det skulle det här med att lämna en andra gång. Ja. Jag ska bara säga att rent statistiskt så är ju det otroligt vanligt. Att de som lämnar ett förhållande blir ihop igen, det finns en överrepresentation på att de förhållandena spricker. Och jag vet inte vad jag vill säga med det, mer än att hon i alla fall inte är ensam om detta. Och jag tänker att ett liv kan ju liksom inte levas på annat sätt än, alltså det kan inte levas matematiskt att nu har jag uppfyllt min skilsmässokvot, utan om hon lever i ett förhållande där hon inte har det bra, det måste vägas, var sak för sig måste vägas. Ja, absolut. Det här förhållandet ska hon väga, ska hon vara kvar eller inte?
Ja, och det här... jag tror så här, som säger, ett förhållande dåligt spelar ingen roll om det är andra, tredje, fjärde eller femte förhållandet.
Nej.
För det, man kan inte hålla ihop det bara av det skälet.
Nej.
Och sen tror jag också vad det gör henne till för kvinna. Ja, man kan å ena sidan säga att jag kan tänka mig att hon tycker att hon är lite för, liksom ger upp för lätt. Men jag skulle också kunna säga så här, det är ju en stark människa som fattar ett så pass starkt beslut en andra gång.
Ja.
Då vet man ju vad man vill, så jag tycker inte att det är uteslutande negativt. Det här kan inte vara det. Liksom.
Två saker skulle jag vilja säga när jag glömmer dem. Att dels så visar hon ju sina barn därmed. Då. Vad säger hon sina barn, undrade hon. Jo, men då säger hon så att när någonting inte är bra så ändrar man på det. Det säger hon ju genom att lämna då, om hon kan göra det här på ett bra sätt.
Mm.
Sen tycker jag också att det hon kanske ska tänka på, det är just att ifrågasätta den här lusten att lite snabbt bilda ett nytt förhållande med nytt par. Liksom. Dels kanske hon ska se över. Hon kanske efter de här gångerna har lärt sig just det hon är inne på. Hon kanske ska vara ensam.
Mm, ja, absolut.
Det är jättetrevligt. Ja, ja. Det kan vara jättetrevligt. Så hon kanske är en som inte trivs i parförhållandet.
Nej.
Ja.
Eller så kan man säga så här, ja, det är väl också viktigt att om man upplever att det här är ett upprepat mönster, att hon kanske lämnar det här och funderar lite grann över vad är det hos henne som gör att hon hamnar i den här typen av förhållanden, om det nu finns någonting, men det kan ändå vara värt att utreda. Sen vill jag säga en annan sak om den sista frågan, så här, om någon annan skulle få njuta frukten av det här. Ja, så är det ju faktiskt, men det är ju fortfarande så att det inte är ett ge och ta, det är liksom inte en, liksom, det är inte en vad var det du kallade det för, en
matematiskt.
Ja, det är inte matematiskt. För att det är så här, ja, men du hade oturen att vara med den här mannen när han var som sämst. Och sen så bättrade han sig, men då tog din kärlek slut. Ja, så är det liksom. Mm. Det där, det kan ju vara så att han, nästa kvinna råkar ut för samma skit som hon har råkat ut för också. Det vet
absolut,
man ju inte.
Nej, det där vet man ju
nej,
inte.
Och det, ja.
Så det som det handlar om, det är egentligen hennes lust att vara med honom, ja. Så som hon. Det är det hon får tänka på. För jag menar, ja. Det kan också vara, jag menar min exman, han är ju mycket härligare med sin nuvarande. Men det är ju för att han och jag var ju inte så bra ihop. Och det går inte att
nej.
Räkna fram
nej.
Liksom på något vis. Nej. Jag är ju mycket härligare med dig.
Det vet jag inte. Jo, nej, men,
jag förstod att du skulle
nej,
säga
det går inte.
Men jag är mycket härligare
ens.
Med dig. Nej, det går inte att framföra. För det handlar om liksom, hur är matchningen? Tycker du inte att jag är tillräckligt härlig?
Jo.
Då byter jag igen då. Nej. Så kan jag vara ännu härligare med någon annan.
Ja, så blir jag ohärlig med nästan.
Men det var något annat jag skulle säga. Vad var det? Vad var det? Ja, det här med att hon ska skörda, att någon annan skördar frukterna. Jag tror inte så mycket på de där frukterna. Om jag bara ska... Man är lite som man är.
Ja.
Och sen så är man olika med olika personer. Och om han också dricker lite för mycket, nej, det kommer heller inte gå till rätt håll. Om han inte slutar, liksom. Men då kan ni ju bli ihop då.
Ja, och sen,
träffa honom då och då.
Jag tror att det kan vara så att hon kommer kanske uppleva en slags svartsjuka. Om han träffar någon ny. Hon kan uppleva det där. Varför fick inte jag det där fina som man har nu? Men så är livet. Det där får man stå ut med. Mm. Och det där kan man också vända och säga, vad skönt att det gick bra för honom till slut. Man lever med de här dubbla känslorna hela tiden.
Ja.
Så
och det är
det
ändå
bara.
Dina barns pappa,
ja,
så att säga. Så
ja,
att, så
visst,
att, ju bättre det mår, desto bättre och så vidare.
Ja.
Återigen så kokar det ner till egentligen alla våra svar till alla frågor. Det handlar, man söker ofta svar i omgivningen. Har jag rätt till det här? Jag har rätt till det här.
Absolut.
Men den kokar ändå ner till.
Ja.
Tycker jag att det här är ett bra liv för mig och mina barn? Mm. Eller våra barn? Beslutet kommer att ligga hos en själv. Mm. Liksom. Och det ens känslor säger. Det finns sjukt mycket information där. Som man kan liksom klargöra för sig själv på något sätt. Sen finns alla farhågor och så vidare. Men det är tufft. Det är tuffa beslut.
Mm.
Det är det.
Men de går att ta.
De går att fatta. Mm.
Kan du nu ge oss ett råd, Marit?
Ja, dagens råd.
Mm.
Jo, men jag läste en bra sak, ett Facebookinlägg från några som heter Familjeträdet, som är ett företag som arbetar med stödsamtal och personlig utveckling och sådär, och också med par.
Ja.
Och då tog de upp bara i förbegående så här, men jag fastnade vid det här att man liksom, när man inte har det så bra i paret, så strävar man efter att det ska bli som förr igen. Liksom, vi hade det ju så bra, och hur ska vi hitta tillbaka?
Mm.
Medan det på något vis, nej, det kommer aldrig att gå.
Ja.
Utan man måste hela tiden hitta det nya sättet att ha det bra på.
Mm.
För vi har ändrats med tidens gång. Vi ändrar med tidens gång, så att om vi ska ha det bra så kan vi inte leta i hur det var förut för att få det bra. Utan vi måste hela tiden uppfinna det nya sättet som vi två har det bra ihop på. Det där är skillnaden liksom mellan att bli nostalgisk. Jag vet inte, jag har lite svårt för nostalgi generellt. Mm. Jag tycker det är så livsförnekande, det kanske är jättekonstigt att säga. Men liksom att det är som att nuet och framtiden skulle ha mindre betydelse än det som var förr. Och ett parförhållande funkar inte så att man kan se tillbaka och försöka få tillbaka något. För tiden har gått, vi har ändrats, omständigheterna ändras. Så att prata istället om liksom, hur ska vi bygga det framöver då för att vi ska ha en härlig känsla för varandra. Det är egentligen bara det korta jag vill säga.
Nej, jag tycker det är skitsmart. Det är helt rätt.
Mm.
Jag fattar precis, därför att jag tror också att återigen det här att ta varandra för givet och fastna i någonting, då, nu har vi det bra, nu ska vi ha det så här, så försöker man bevara det. Det är omöjligt, för det innebär att man inte kan utvecklas.
Ja.
Och dels är det väldigt svårt, och sen så är det frustrerande, och sen så leder det till att det kommer inte gå. Det går, vi måste utvecklas som människor, för annars så lever
annars
det
tar det slut
lite.
Av det skälet,
ja, precis,
också.
Ja.
Att jag känner mig instängd och min man tillåter mig inte att liksom förverkliga saker.
Nej.
Och
jag tror också att det här är det märkliga, att det finns en skräck i det här. Det finns en rädsla i det här. Det finns en oro för det okända, nämligen det som är utveckling, som är framtiden. Som jag tror att många, många fastnar i, rädslan för just, ja men då vet jag ju inte vad det blir.
Nej, precis.
Om vi ska förändra oss hela tiden. Du vet ju inte vad jag vet vad jag har men inte vad jag får.
Mm.
Och den där rädslan tror jag att man ska jobba med jättemycket också. Mm. Att just det här, våga blunda och hoppa ut bara, det är superviktigt. Sen kan man liksom, måste man landa ibland och se, okej, vad gör det här? Och så tittar man på det och så tar man nästa hopp och så hoppar man och så vidare. Mm. Det där, det är liksom en, jag tycker det är helt korrekt.
Ja, för att det är det som är att leva livet. Ja. Att ge sig lite grann ut i sin egen utveckling på något sätt. Mm. Och se, man vet inte i förväg var det landar. Det kanske blir att man fattar nya svåra beslut då. Men hur ska man annars leva livet? Om annars blir mitt Marit-liv olevt. Mm. Om jag låter bli att leva. Då har jag den existensen på jorden gått förlorad. Om inte jag ser till att leva det liv som är möjligt för mig.
Ja.
Sen ska gudarna veta att det periodvis finns liksom hinder i förhållanden, i barn, i allt sammans, där man liksom är till för någon annan, om man är kvinna, inte minst. Men det kommer också tider när det där kan brytas upp.
Mm. Men jag tror också att det som står emot den är att man vill ha trygghet, du vill veta, liksom, du vill ha en trygg situation. Och det är inte tryggt att utvecklas riktigt.
Nej, precis. Tryggheten är ju... den kan bli något av en fälla. Den har ett pris.
Mm.
I bästa fall kan man känna sig både fri och trygg.
Mm.
Och det är ju egentligen vad man ska sträva efter. I den mån man är intresserad av frihet och utveckling. En del är inte riktigt orienterade så heller, såklart. Men att ett parförhållande ska hindra ens utveckling, det blir inte bra. Eller hindra bådas. Mm.
Bra, tack. Ja. Det var ett roligt råd.
Ja, tack familjeträdet som satte fingret på den grejen.
Då, med det säger vi tack för den här gången.
Ja.
Och hörs igen om en vecka.
Ja, det gör vi. Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.